السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Vi fortsätter idag att gå igenom den välsignade boken Riyad al-Salihin av Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Och vi kommer nu att börja gå igenom ett helt nytt kapitel, stycke i boken, som heter Kitab al-Fada'il, kapitlet om dygder, förträffligheter, stora belöningar. Fada'il, plural på fadl, någonting nobelt, fint, någonting som ger stor belöning. Och al-Fada'il är många i al-Islam. Alhamdulillah. Allah Azza wa Jal har öppnat dörrarna till många, många goda gärningar. Så att man kan variera i det goda som man gör. Och att känna till al-Fada'il är viktigt för muslimer. För vi är ju det här livet i strävan efter att komma till paradiset. Och att komma till paradiset har ett pris. Det är inte gratis att komma till paradiset. Det kräver att man har med sig hasanat till den dagen man ska möta Allah subhanahu wa ta'ala. Goda gärningar, al-hasanat, som ska överväga al-sayyi'at, de dåliga gärningarna. Och det kräver då att man i det här livet samlar på sig så mycket gott som möjligt. Och dessa goda gärningar, att känna till dem, man kan säga att det finns flera olika nyttor. Den första nyttan är att det uppmuntrar människan till att sträva efter det goda. När man vet att till exempel den som läser Koranen får 10 hasanat för varenda bokstav han läser. 10 stycken hasanat för en enda bokstav du läser. Ja, när du läser al-Fatiha så får du minst 120 hasanat. Eller afan, 1200 hasanat. Al-Fatiha, 120 bokstäver. Så 1200 hasanat för varenda gång du läser Al-Fatiha. Det uppmuntrar dig till att läsa mer av Koranen. För vem vet, det kanske är just en hasana som är avgörande på domedagen. Som är mellan dig och helvetet. När dina gärningar ska vägas på vågskålen. Så vi behöver varenda belöning i detta liv. Och därför är det bra att känna till vilka gärningar som finns och vad för belöning de har, för det uppmuntrar oss att göra mera gott. Det är en aspekt. Sen har vi också aspekten av att känna till tafadul al-amal. Yani vilka gärningar är bättre än andra? Att det finns vissa gärningar som kanske för vissa inte verkar vara så märkvärdiga, men de är mycket större än andra gärningar. Som till exempel, bland de bästa och högsta gärningar som folk tyvärr underskattar är att vara god mot sina föräldrar. Det kan vara mycket bättre än att sitta och läsa Koranen, memorera Koranen eller göra massa salah och fasta frivilligt. Det är mycket bättre. Men många känner inte till det här, att vilka gärningar som är bättre än de andra. Så att man lär sig det här. Vilka gärningar är bäst? Vilka är bättre? Vilka är viktigare? Och vad finns det för belöning i att utföra en gärning? Och sen kan det också vara att en och samma gärning skiljer sig beroende på när den görs. Vilken tid den görs. Och av vem den görs. Gärna att göra goda gärningar i Ramadan är bättre. Eller hur? Att göra goda gärningar under Laylat al-Qadr är bättre. Att göra goda gärningar under de 10 första dagarna av Dhul-Hijjah är bättre. Att sända salat och salam över profeten alaihissalam på fredagar är bättre än resterande dagar. Och så vidare. Så att man lär sig känna till dessa olika tillfällen och situationer där gärningarna är bättre än andra gärningar. Och författaren i Kitab al-Fada'il, kapitlet om al-Fada'il, börjar med dygden av al-Quran. Bab fadli qira'at al-Quran. Dygden av att läsa eller recitera Koranen. Och det är för att läsa Koranen är bland de absolut bästa av gärningar som finns. Det bästa som för oss till Allah Azza wa Jal. Att recitera hans bok, hans tal, hans sista uppenbarelse som Allah subhanahu wa ta'ala gjorde som en unik gåva till denna umma. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Säg: "Qul bi fadlillah", med Allahs nåd. Och då säger här sahaba, det här betyder Al-Quran. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, och hans rahma. Och det betyder här al-islam och al-iman. Fa bi dhalika falyafrahu. Detta är det som de borde glädjas över. Detta är bättre än allt det som de samlar på sig. Än allting världsligt. Så vad är det som ska göra oss glada? Att vi fick denna största av alla gåvor. Att Allah subhanahu wa ta'ala vägledde oss till islam. Han gjorde oss från den bästa umman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah säger att vi är den bästa umman som kommer till folket. Vi fick den bästa profeten. Muhammad alaihi salatu wassalam. Khatam al-Nabiyyin. Och vi fick den bästa av alla böcker som Allah har uppenbarat. Och det är Al-Quran al-Karim. Allah har uppenbarat många böcker. Al-Tawrat, Wal-Injil, Wal-Zabur, Suhaf Ibrahim och Musa. Och böcker vi inte känner till namnet på. Och alla dessa böcker innehåller i grunden vägledning för människan. Och de passade den tid och den plats där boken uppenbarades. Men ingen bok fullbordades så som Koranen fullbordades. Yani fram till domedagen gäller denna bok. Och har den bästa av all vägledning. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Denna bok, denna Qur'an, leder till det som är bäst. Aqwam, yani rakast, bäst, starkast, mest perfekt. I allting. Qur'anen leder till det bästa i allt som man kan tänka sig. Det bästa när det kommer till al-aqida, vad man ska tro på. Det finns inga konstigheter, det finns ingen iwaj, ghayra di iwaj. Inga krokigheter i vad muslimer tror på. Det är logiskt. Tro på en gud och dyrka endast honom. Den innehåller inga krokigheter, inga felaktigheter, inga motsägelser när det kommer till hur vi ska dyrka Allah. Vi dyrkar Allah på bästa sätt. Det finns ingenting konstigt med i hur man dyrkar Allah. Det är inte för lite och det är inte för mycket. Det är inte för svårt, utan det är, mashallah, det bästa för människan. Den innehåller också det bästa i hur vi ska vara gentemot våra andra människor. Al-akhlaq. I vår etik, i vår moral. Koranen kallar till den bästa etiken och moralen som mänskligheten någonsin har skådat. Så Koranen kallar till allting som är gott. Och därför säger Allah i denna ayah då att detta är det som borde göra oss glada. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Inte med att samla på sig världsliga saker. Det här är en kort glädje. Att ha en fin bil, att ha ett fint hus, att ha guld samlat. Nej, det kanske ger en tillfällig glädje. Men den sanna glädjen är vad? Det är att lära sig Koranen. Följa Koranen och dess budskap. För att, som Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen, denna bok kommer att ta dig till paradiset. Att den som följer denna bok, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. De kommer inte känna någon rädsla och inte heller någon ånger eller sorg. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Att den som följer denna bok, فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى. Han kommer aldrig gå vilse och kommer aldrig att bli olycklig. Utan motsatsen, han kommer att bli lycklig och han kommer att ha den bästa av all vägledning. Så den finns i Koranen. Och det här sa också profeten Muhammad alaihi salatu wassalam i hans khutbat al-wada' då han predikade inför sahaba under hans sista hajj. Så sa han klart och tydligt: "Jag lämnar två saker efter mig. Den som följer dessa två saker kommer aldrig efter mig att gå vilse. Kitab Allah och sunnati. Allahs bok och min sunna." Så detta är det som vi muslimer måste hålla fast vid. Och subhanallah, som vi kommer att höra, de otroliga belöningar som finns i att läsa Koranen med al-hasanat, med att det också ger liv till människan. Det ger liv till människan. Många idag känner sig livlösa. De känner sig tomma i själen, tomma inombords. De känner sig ensamma. Trots att de är bland folk så känner de en tomhet inom sig. Är det inte så? Att många idag har problem med depressioner. Många mår inte bra. Och många känner sig ensamma, tomma. De känner en distans mellan sig själv och Allah subhanahu wa ta'ala. Det kanske är för att ditt hjärta är tomt på Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Att vi har uppenbarat till dig, ja Muhammed, en roh, en själ med våran beordring. Allah kallar Koranen för ruh, för själ. Och vad ger själen till människan? Vad ger själen människan? Liv, eller hur? Och om man inte har en själ eller förlorar en del av sin själ, så blir man livlös. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Troende, besvarar Allah och profeten, då ni kallas till det som ger er liv. Yani Allah azza wa jall ger oss liv med att följa Koranen. Du får liv i hjärtat. Och det kommer nämnas här också att det tommaste hjärtat är det hjärtat som inte har Koran. Det är som ett hus som är i förfall. Ett övergivet tomt hus, ett ruckel som håller på att falla ihop. Och samma sak är det med hjärtat som inte har något Koran i sig. Och därför är det så otroligt viktigt att man försöker fylla sitt hjärta med Koranen. Men det går inte, och det räcker inte med att bara önska att man kunde Koranen. Eller tycka att någon läser fint. Eller att lyssna på Koranen, vilket är bra. Men du måste ta dig i kragen, du måste sätta dig ner och du måste lära dig Koranen. Måste. Det finns inget annat sätt att du fyller ditt hjärta med Koran än att du lär dig Koranen. Och vi som bor här i Sverige, vi kanske har lite svårare än de som kan arabiska. De som kan arabiska, de fick språket gratis, balash. De studerar arabiska i skolan, de kan ta upp Koranen och läsa. Vi kan inte kanske, för att vi är uppvuxna här, många kan inte läsa arabiska. Men då får man ta det extra steget. Och som vi inshallah kommer att höra, så finns det extra belöning för de som gör det. De kommer att få någonting extra av Allah subhanahu wa ta'ala. Så låt oss läsa några av de hadither som författaren nämner i detta kapitel inshallah ta'ala. För att se då vad det finns för enorm belöning i att läsa Koranen och att memorera denna välsignade bok. Han börjar med att nämna hadith Abu Umama radiyallahu anhu, där han säger att jag hörde Rasulullah alayhi salatu wassalam säga: Iqra'u al-Qur'an, recitera eller läs Koran. Fa'innahu ya'ti yawm al-qiyama shafi'an, för den kommer att komma på domedagen som en medlare li ashabihi, för dess folk. Rawahu Muslim. Iqra'u al-Qur'an, beordring, läs Koranen. Inte jag rekommenderar, nej, läs Koranen. Varför? För den kommer att komma på domedagen som en shafi', som en medlare för dess folk. Och då säger här ulema, vad menas? Att Allah azza wa jall kommer att göra så att den här belöningen kommer att medla för dig på domedagen. Gärna att du inte ska straffas, du ska få Allahs belöning, Allahs paradis och så vidare. Så här har vi att Koranen, som du kan, kommer att gynna dig i nästa liv. Därför nämndes det också att profeten alaihissalam gav en av sahaba rådet: läs Koranen, för den är ditt ljus på jorden. Wa dhakhrun laka fis sama, och den är din investering i himlen. Du läser, du kanske inte märker av någon konkret belöning, men den finns sparad hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så tänk på det, den kommer att medla för dig på domedagen. Det berättas också från Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu att han sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: yu'ta yawm al-qiyama bil-Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bih fi dunya. Man kommer att hämta Koranen och de som agerade på Koranen i detta liv. Taqdumuhu surat al-Baqara wa ala Imran tuhajjani an sahibihima. Och framför Koranen, eller ledande, kommer surat al-Baqara och Ala Imran att komma, och de kommer att argumentera för de som läste, eller de som kunde dem, eller de som läste dem. Ja. Rawahu Muslim. Samma budskap här, att Koranen kommer på domedagen att komma och medla för dess folk. Och mer specifikt surat al-Baqara och sura Ala Imran. Ja, de är väldigt mäktiga sura, och man kan dem, recitera dem och praktisera dem, så får man unik belöning. Och profeten alaihissalam har nämnt att surat al-Baqara akhduhu baraka, att ta den är baraka, wa la yastati'uhu al-batala, och det är någonting som magiker, trollkarlar inte kan stå emot. Alltså den krossar deras onda arbete. Och vi kommer att komma till det senare inshallah ta'ala. För som Sheikh Ibn Uthaymin nämner, när man talar om Koranens fadail, dess dygder, så nämner man fadluhul am, generellt, att läsa Koranen. Det är bra. Från surat al-Fatiha till surat al-Nas. Kullu khair, eller hur? Koranen är den bästa boken. Men sen har vi att det finns också en specifik dygd beträffande vissa ayat och vissa sår, vissa verser och vissa kapitel som har en speciell dygd och förträfflighet. Hänger med? Så att vi har den generella dygden av Koranen och den specifika dygden av vissa sår och vissa kapitel. Och här har vi då surat al-Baqara och sura Ala Imran som är väldigt speciella. Men här nämndes någonting viktigt. Koranen kommer att komma och medla, argumentera för sitt folk. Och så sa profeten alaihissalam alladhina kanu ya'maluna bih. Inte bara Koranens folk, utan de som brukade agera på den. Alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Och det här är ikhwa jätteviktigt. Låt oss stanna och reflektera över denna punkt. När vi säger läsa Koranen, det är inte bara att du sitter och läser, rabblar upp och memorerar. Utan det viktigaste är när det kommer till Koranen att sätta den i verket och att praktisera den. Det här är det viktiga. För här nämndes, vem är det som gynnas av Koranen på domedagen? Det är de som agerade på Koranen. Och profeten alaihissalam sa inte i denna hadith de som läste Koranen eller de som kunde Koranen. Utan han sa bara de som agerade på Koranen. Hänger ni med? För Koranen, som han sa i en annan hadith, hujjatun laka wa alik. Den är ett bevis för dig eller mot dig på domedagen. Ett bevis för dig om du följer dess påbud. Och ett bevis mot dig om du trotsar dess påbud. Så det handlar inte bara om att kunna så mycket som möjligt. Det är jättebra att kunna Koranen. Det gynnar dig att läsa den. Men i slutändan är det viktigaste hur mycket praktiserar vi av Al-Quran. Det är där frågan stannar. Och låt oss fråga oss själva den här frågan. Hur mycket lever vi efter Koranens budskap? Och här nämner Sheikh Ibn Uthaymin en väldigt viktig faida. Att Allah säger att han sänder ner Koranen för att vi ska reflektera över den. Liyadabbaru. Reflektera. Och då säger han, syftet är inte bara att reflektera. Utan han säger syftet är att agera på den. För att agera är en frukt av kunskap. Det är en förståelse. Att du förstod Allahs budskap. Och det kan du inte göra förutom att reflektera över dess budskap. Ja, du kan inte förstå det på ett påbud eller förbud, hänvisning, om du inte har reflekterat över det. Och sen då sätter det i verket. Så syftet med Koranen är att agera på det. Vilket kräver att man reflekterar, vilket kräver att man läser. Och vilket kräver att man kan läsa. Och vilket kräver sen att man kan arabiska. Så det är en kedja av kunskap som måste uppfyllas. Men i slutändan det viktigaste är att agera och praktisera denna bok. Sen nämner han hadith Uthman radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam säger khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut den. Och denna hadith är berättad av al-Bukhari. Khayrukum, den bästa av er. Vill vi inte alla vara den bästa muslimen? Och subhanallah, han nämner när man kollar. Allah azza wa jalla har gjort oss till khayrul umma, den bästa umman. Generellt muslimerna, ummat Muhammad alaihissalatu wassalam är det bästa samfundet. Men här har vi toppen av toppen. Al-khayr min al-khayr. De bästa av de bästa. Vilka är de? Ahlul Quran. Ahlul Quran är de absolut bästa. Och vilka är då Ahlul Quran? Det är de som lär sig Koranen och lär ut Koranen. Och då säger här ulema att lära sig Koranen och att lära ut Koranen, det är inte bara att lära sig att läsa den. Utan det handlar också, som vi sa innan, om att lära sig dess innebörd och praktisera den. Och samma sak när det kommer till att lära ut Koranen. Att lära ut hur man läser Koranen och vad Koranen har för budskap. Hänger ni med? Vad Koranen har för budskap. Yani, al-qira'a wa tafsir. Båda dessa är viktiga. Man kan gå på koranlektion, man kan lära sig läsa Koranen, kanske i flera år. Men du ber personen göra tafsir på en sura, han kan inte. Det är fel. Alltså du, Lär dig Koranen och dess tafsir, dess förklaring hand i hand. Så som sahaba brukar lära sig Koranen. 10 ayah, dess innebörd. Och sen 10 nya ayah och dess innebörd. Det här är bästa sättet att lära sig Koranen på. Så, vem är de bästa av muslimer? De som lär sig Al-Quran och lär ut den. Och den här hadithen bevisar också en annan viktig sak. Och det är att man måste ha en Koranlärare. Man måste ha en lärare. En Koranlärare. Man kan inte lära sig Koranen genom en app. Man kan inte lära sig Koranen genom YouTube. Genom en hemsida. Nej. Du måste ha en fysisk lärare som sitter framför dig. Du läser för honom, han läser för dig. När du läser för honom, korrigerar han hur du läser. Du sitter framför appen. Appen kommer inte skilja på om du säger ta eller ta, dal eller väl eller bad och så vidare. Du kommer lära dig kanske fel. Och sen kommer du behöva lägga dubbel fokus på att korrigera det du lärde dig fel. Så från första början, hitta en muallim, en Koranlärare. Och inshallah, Koranlektionen kommer börja här i denna lektion. Kommer för bröder 2 gånger i veckan, för systrar finns det också. Råder alla att gå på dessa lektioner. Så att man lär sig läsa Koranen korrekt. Åtminstone Al-Fatiha, åtminstone de korta sura. Åtminstone att du själv kan sitta hemma och läsa Koranen. Hänger med? Och det kräver då att man lär sig. Innam al-ilmu bita'allum. Man tar sig verkligen den här tiden att försöka lära sig Koran. Det inte, kommer inte ta så speciellt lång tid. Men det kräver att man gör lite uppoffringar. Inshallah och ta'ala. Är ni redo? Och en väldigt sorglig sak att se. Och det kan ha varit en brist från vår sida också. Men ibland genom åren, det har funnits koranlektioner. Men ibland till exempel har ingen dykt upp på koranlektionerna. Det var tomt. Trots att det är det viktigaste och det bästa som finns. Så har ingen kommit. Och sen vi har bröder, systrar som säger mashallah, vi ska följa Koranen och sunnan, ahli sunna wal jama. Sen de kan inte ens läsa Koranen korrekt. Jag säger till dem, varsågod, led bönen. Jag kan inte. Det är pinsamt, eller hur? Det är jättepinsamt. Så att det här, vi har det minsta som man måste lära sig. De här korta sura, fatiha, lära sig läsa korrekt, lära sig uttala bokstäverna korrekt. Jätteviktigt. Så vem är då Ahlul Quran som är de bästa av folk? Det är de som praktiserar denna bok. Och profeten alaihissalam har sagt en väldigt vacker hadith. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah har ett utvalt folk. Ett specifikt eller ett speciellt folk. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah har ett speciellt folk. Qila man hum ya Rasulullah. Det sades vilka är de ya Rasulullah. Då så sa han hum Ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khasatihi. De är folket av Al-Quran. De är Allahs unika folk. Och här, ja ikhwa och ja akhawat, bröder och systrar. Ahlullah, Allahs folk. Allahs unika folk. Vill vi inte vara från dem? Ja? Allahs folk. Ahlullah. Fil ard. Allahs folk på jorden. Allahs unika, speciella folk. Är det inte någonting fint att ha denna titel? Subhanallah. Ahlullah wa khasati. Hum ahlul Qur'an. Mashallah. Sen nämner al-muallif, författaren, hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa alladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahir. Den som reciterar Qur'anen och är skicklig i att läsa den kommer att vara med as-safara til kiram al-barara. De nobla änglarna som är budbärare, yani med uppenbarelsen. Och den som läser Koranen och han hackar eller stammar och läser Koranen med svårighet. Han kommer att få dubbel belöning. Muttafaqun alayh, Bukhari Muslim. Den här hadithen för oss tillbaka till det vi talade om tidigare. Att man måste lära sig. Men subhanallah, den här hadithen lär oss en väldigt viktig sak. Det är att när man väl sätter sig för att lära sig Koranen, så kommer man aldrig att bli en förlorare. Vet du, ibland, du kan gå en utbildning. Och du kanske misslyckas med utbildningen. Du kanske aldrig får ett jobb i utbildningen. Du kanske inte fattar någonting av utbildningen. Då är det bortkastade år, kan man säga, eller hur? Av ditt liv. Men när det kommer till att lära sig Koranen finns det ingenting bortkastat. Det finns inte att jag gick, jag fick ingenting tillbaka. Det finns inte. För här är du en av dessa två personer. Antingen den som lär sig läsa Koranen flytande, som kommer vara i det bästa sällskapet, bland de bästa av änglar. Eller så är det personen som läser Koranen med svårighet. Och då får du dubbel belöning. Och då säger här ulema, och det är viktigt för vissa missförstår den här hadith. Dubbel belöning betyder inte att den som läser Koranen med svårighet får dubbel belöning i den som läser den flytande. Det är inte det som menas med hadithen. Den som läser Koranen flytande, det är han som har den högsta belöningen. Okej? Men den som läser Koranen hackigt får två belöningar. En för att han försöker och en för att han läser. Och profeten alaihissalam sa till Aisha en annan hadith: vet att din belöning är beroende på hur svårt det är. Och det är en generell princip i islam. Att ju svårare det är att göra någonting, ju mer belöning får man. Så när man kämpar, man har jättesvårt att lära sig inlärning, uttala bokstäver, det är ett nytt språk och man ska lära sig sätta ihop bokstäverna och sen memorera verserna. Det kräver uppoffring, speciellt i början. När man lär sig de första sura, det kan vara komplicerat. Men när man kämpar och kämpar och kämpar, du får dubbelbelöning, subhanallah. Så man ska inte tänka att det här är förgäves, jag får ingenting, det här slöser dig på tid. Nej, wallahi. Du får så otroligt mycket belöning. Även om du läser dåligt. Men du försöker i alla fall. Och så är en fråga. Al-Maher, den som läser Koranen flytande. Var det inte en gång i livet och han också hackade i Koranen? Yani, när imamen läser i Mekka eller Medina, tror ni han föddes sådär? Gick inte han på Koranskolan när han var liten? Eller hur? Och det fanns en dag då han inte kunde alif bata. Eller hur? Så han har också gått igenom detta. Och det är ett stadium man alla måste gå igenom. Man kan inte hoppa direkt till att läsa som den vackraste recitationen som finns. Det funkar inte så. En person vill bli läkare, kan han bara hoppa till att bli en läkare? Eller måste han först gå utbildning? Han måste utbilda sig, eller hur? Mekaniker, whatever. Vad du än vill bli, du måste utbilda dig. Innam al-ilmu bi ta'allum. Det kräver inlärning, uppoffring. Och alhamdulillah, att lära sig Koranen är inte som att bli läkare. Allah azza wa jalla har sagt: "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr." Allah har gjort Koranen enkel att lära sig. Det är inte någonting svårt, alhamdulillah. Vi ser folk som lär sig alfabetet på några dagar. De lär sig läsa på några dagar. Och sen de lär sig lite, det tar lite tid i början. Fatiha kanske tar en vecka eller någonting. Men ju mer man lär sig av Koranen, ju lättare blir det. Och det här vet alla. Att i början det var en aja, två aja och man kämpade och man glömde bort. Man kunde inte uttala. Och sen subhanallah, vissa när de lär sig Koranen mot slutet, de gör, kan memorera en sida på någon timme. En hel sida. Och de säger det enkelt. Ge mig en sida till. Och det var samma person som för något år sedan sa: det är svårt att lära mig el-fatiha. Det tar flera veckor eller en månad eller någonting. Hänger ni med? Så ju mer man lär sig, ju mer rutinerad man blir, ju mer man reciterar varje dag och lyssnar på Koranen, ju lättare blir det. Så rådet är att man måste göra den här jihadun nafs. Kämpa med sig själv och ta sig till Koranlektionen. Och vara motiverad och lägga en liten tid varje dag där man läser Koranen. Lyssna på Koranen och försöka lära sig korrekt. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Alla säger att de som kämpar för våran sak kommer vi att vägleda. Så när man kämpar för Allahs sak, Allah kommer att underlätta. Och du kommer att få den här enorma belöningen. Så lär man sig Koranen och kämpar man, så får man den här, mashallah, dubbla belöningen. Sen nämner författaren hadith Abu Musa radiyallahu anhu den väldigt vackra liknelsen. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: mathalul mu'min, liknelsen av den troende som läser Koranen är som liknelsen av en utrudja. Och en utrudja är en form av citrusfrukt som man kan äta. Man kan även äta skalet på den. En citrusfrukt. Och så sa han: den doftar gott och den smakar gott. Och liknelsen av den troende som inte läser Koranen är som liknelsen av en temmer, en daddel. Den smakar gott, men den har ingen doft. Den smakar gott, men den har ingen doft. Och liknelsen av el-munafiq, hycklaren som läser Koranen, är som liknelsen av reihana, en form av basilika växt. Den doftar gott, men den smakar beskt. Och liknelsen av al-munafiq som inte läser Koranen är som liknelsen av al-handala, en besk ökenväxt. Den varken doftar gott och den smakar beskt. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och han nämnde profeten alaihissalam och kategoriserade folk i fyra stycken kategorier. Och de två första är al-mu'minun, de troende. Så vilken av dessa är du? Den som läser Koranen, ständigt memorerar och läser och kan Koranen. Eller den som inte läser Koranen, lägger inte mycket vikt på att läsa Koranen. Den första liknade profeten alaihissalam vid den här frukten. Och här kommer också en faida, och det är att profeten alaihissalam ofta lägger fram liknelser, amthal, som Allah också nämner i Koranen, liknelser. Och dessa liknelser är, mashallah, något som är lätt att ta åt sig, lätt att förstå sig på och så vidare. Och ju mer man begrundar och reflekterar över dessa liknelser, ju mer kommer man förstå visheten i dem. Och vi kommer bara ta det här ytligt, men den här hadithen har djup förklaring när det kommer till vad al-turja är, vad den har för dygder, hur den kan liknas vid en troende, vid iman och så vidare. Men vi ska ta lite ytligt bara. Så här har man en väldigt vacker liknelse. Och liknelsen av den troende är då som al-turja, den här frukten som både doftar fräscht, gott, och den smakar gott. Vad menas med det? Frukten är god i sig själv när du äter den. Eller hur? När du äter den är den god. Om du lägger den på bordet har den också en nytta med att den doftar gott till andra människor. Eller hur? Yani muta'addin, den har en nytta som går till andra. Och samma sak är det med den troende. Han är söt i sig själv. Yani halawat al-iman. Han har sötman av iman. Och det nämns också att al-utrujja, den har vita frön. Fröna är vita. Och då säger Ibn Hajar, det kan liknas vid en troendes vita hjärta. Hans hjärta är vitt, som är fyllt med Koran och iman och kärlek, till skillnad från syndaren vars hjärta är svart. Så mashallah, här hjärtat är vitt. Och också de säger att man kan pressa olja, det finns nytta av, man kan ta nytta av skalet, även där finns det medicin. Och hela frukten är god i sig själv, alltså det finns nyttor med den, den har nyttor för magen och allting. Och samma sak är det med den troende. Kulluhu khayr. Han är gott rakt igenom. Hans iman, hans handlingar, hans akhlaq, vad han säger, vad han gör. Allting är gott. Och det är så muslimen ska vara. Han ska inte ha dåliga beskrivningar, dåliga karaktärsdrag. Utan hela han ska vara god. Nytta. Inte som en frukt där du kanske slänger hälften. Nej, hela frukten kan du ta nytta av. Och finns det gott i. Och samma sak är det med den troende. Och därför liknades också den troende vid vad? I en annan hadith. Är det någon som vet? Mathal al-mu'min ka mathal. Ingen som vet? Nej, det är en jäljusen.
Olika jord.
La. En nakhla, ahsant. En nakhl. Palmträd. Palmträd. Och även där säger ulema den här liknelsen att palmträdet kan du använda allting i. Du kastar ingenting. Allting finns det nytta i. Palmbladen, du väver mattor. Veden kan du elda med. Du kan göra virke med den. Till och med inne i själva palmstammen finns det någonting vitt som är nyttigt för människan. Och dadlarna, ska vi inte ens prata om hur mycket nytta det finns i dem. Allting kan du använda. Det finns nytta i den, från början till slut. Och samma sak med den troende. Återigen, han har inga dåliga egenskaper som är värdelösa. Utan allting i den troende ska vara bra. Taib. Så här har vi då liknelsen av den troende. Han är som den här goda citrusfrukten. Och liknelsen av den troende som inte läser Koranen är som liknelsen av en daddel, tamr. Den smakar sött, för han har fortfarande iman i sig själv. Som daddeln är söt, han har också iman i sig själv. Men den doftar ingenting. Och då säger här ulema, den doftar inte starkt, för allting har en doft. Men det doftar inte, alltså det är inte så att det luktar dadlar. Man säger inte så, för doften är väldigt, väldigt svag. Hänger ni med? Så att den här nyttan till andra finns inte riktigt där. Som finns i den första. Att den som läser Koranen vackert, hans nytta går till andra. Han läser, du tar åt dig. Du njuter av att höra honom läsa. Eller hur? Det blir en sötma för dig också. Så nyttan går över till andra människor. Till skillnad från en troende som inte lägger mycket vikt på Koranen, inte läser Koranen. Han gynnar sig själv, men den här gynnan med Koranen finns inte till andra. Och sen har vi al-munafiq, hycklaren, som kan lära sig Koran, som fanns på profetens tid, alaihissalam, folk som låtsades vara muslimer och dolde sin kuffer inombords. De här människorna läste Koranen utåt. Koranen är fortfarande sött, även om det är en dålig person som läser den. Det är ändå Allahs ord, eller hur? Och du kan ändå ta åt dig och ta nytta av dem. På samma sätt som du njuter av att dofta en basilikaväxt. Med basilika. Det doftar väldigt, väldigt gott. Men det kanske är bäst att äta. Och samma sak är med hycklaren. Han har ingen sutma, han har ingen iman i sitt hjärta. Och värre än honom är den munafiq som inte har någon vikt alls vid Koranen. Han doftar ingenting och han är besk. Han har bara ont inom sig. Så det finns de som läser Koranen men inte tar nytta av dess budskap. Som hycklare. Så som profeten a.s. också beskrev al-Khawarij. Du vet den här extrema sekten. De här terroristerna. Han beskrev dem med att de kommer vara unga, dumma. De kommer läsa Koranen. La yujawizu hanajirahum. De kommer bara läsa Koranen verbalt med munnen. Det kommer inte gå längre ner än halsen. Det vill säga Koranen kommer inte från hjärtat. Det är ingen förståelse, det är ingen tadabbur, det är ingen fahm. Utan det är bara att man läser. Man rabblar upp som en bandspelare eller en papegoja utan att förstå vad man läser. Ytligt. Och det är på så sätt som hycklarna är. Och det är inte så muslimen ska vara. Utan han ska verkligen försöka förstå sig på Koranens budskap. Och sen implementera det i sin vardag.
Vi tar en eller två till.
Författaren nämner sen hadith Umar radiyallahu anhu där han säger att profeten alayhi salatu wassalam sa inna allaha yarfa'u bihada alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah kommer att höja ett folk med denna bok och han kommer att sänka ett annat folk. Och denna hadith är muslim. Det finns en berättelse bakom denna hadith. Och det var att under Umars khilafa radiyallahu anhu så hade han satt jag tror det var Atta, en av Salaf som ansvarig över Mekka, guvernör över Mekka. Och han skulle möta denna man utanför Mekka. De hade något ärende. Och när Umar radiyallahu anhu möter honom så säger han till honom: "Men istakhlafta ala Mekka." Vem har du lämnat som ansvarig över Mekka? Du är inte där, du är guvernör, du är ansvarig över staden igen. Och då så säger han: "Jag lämnade Abi Abza." Abi Abza, maulahum. Maula. Och maula betyder slav. Eller före detta slav på arabiska. Så Umar säger: "Har du lämnat en slav att styra över Mekka?" Förut statusskillnaden. Alltså du ger inte en slav ansvaret över någonting så här stort. Och inte över den bästa staden på hela jorden. Mekka. Abi Abza. En före detta slav eller slav. Har du satt som ansvarig över Mekka? Så han blir förvånad. Kaif, hur kom du fram till det här? Och då så säger han: "Innahu alimu bi kitabillah." Han kan Allahs bok. "Wa bil fara'id." Han kan Allahs bestämmelse. Han är kundig inom islam. Inom Koranen och inom islam. Allahs lagar och bestämmelse. Och då så säger Umar radiyallahu anhu: "Sadaqa rasulullahi alayhi salatu wassalam." Profeten har talat sanning. "Inna allaha la yarfa'u bi hadha al-kitab aqwam." Allah kommer att höja ett visst folk med den här boken och sänka ett annat folk. Vad var det som höjde den här mannen från att ha varit från den lägsta klassen i samhället till att bli den bästa personen i samhället? Det var ingenting annat än al-ilm, kunskap. Kunskapen om Koranen och kunskapen om Allah Azza wa Jalls religion. Så den här hadithen lär oss en väldigt viktig sak. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala höjer folk i nivåer i detta liv och i nästa liv med Koranen. Och Allah Azza wa Jalla har också sagt detta i Koranen då Allah Azza wa Jalla säger: "Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah höjer de av er i nivåer som har al-iman och de av er som har kunskap. Så Allah nämner här att han höjer dem i nivåer. "Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Så Allah höjer folk i nivå med kunskap. Från som här och ulema nämner att, som Ibn Uthaymin nämner här, att en person höjs med kunskap mer än vad han höjs med pengar och status i samhället. Och det här är jätteviktigt. Vi har, man talar på arabiska om sultan. Sultan på arabiska betyder makt eller hur? Sultan betyder makt. Och därför kallas också en makthavare för sultan. Som turkarna brukar kalla för sultan. Ledare. För det kommer från ordet makt. Och det finns två sorters sultan. Det finns sultan att ha maktposition där man har auktoritet på grund av att man har soldater, armé och maktposition bakom sig. Yani världslig makt kan man säga. Okej? Och sen har vi sultan al-ilmi. Den religiösa auktoriteten. Den religiösa ledarskapet. Och vilket av dem tror ni är starkast? Det religiösa, kunskapliga ledarskapet. Och därför när Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen nämner att vi ska lyda Allah. Ati Allaha wa rasula ulil amr minkum. Vi ska lyda Allah och sändebudet. Och vi ska lyda dem som har fått auktoritet över oss. Då nämner ulema, det är båda dessa. Det är de som har fått auktoritet i att styra i länderna med maktpositioner, militär och soldater och liknande. Och det är även en ulema. De är också de som har maktpositionen. Men de lärde sig att maktpositionen av kunskap är mycket, mycket starkare. Varför? För att en person kanske lyder en kung eller president i rädsla för att han straffas om han inte gör det. Ja, du gör inte som han säger, du hamnar i fängelse. Eller i vissa länder du kanske till och med torteras och slås och så vidare. Eller hur? Så man låter bli att vara kriminell eller göra saker som är fel i rädsla för rättssystemet som finns. Okej? Okay? Men det här är väldigt ytligt. Det vill säga om personen har chansen, han gör det som är haram eller förbjudet. Sen har vi att lyda personer med religiös auktoritet. Det är mycket starkare. För den personen, den makten är någonting som har makt över personens hjärta. Inte bara kroppen, det är hjärtat. Han lyder honom för Allahs skull. För det han ser är Allahs ord, det är profetens ord. Och vilken makt är större än denna makt? Och därför finner man genom tiderna att den största auktoriteten där är oss ulema. Det är de som kan påverka umam, samfund. Får de på rätt väg, eller om de halkar, får de på fel väg. Så att de lärda status är otroligt, otroligt stora i islam. Och det är de som är de riktiga kungarna. Och det här fanns också på Salafs tid. Till och med Khalifa Harun Rashid och liknande brukade gå i hajj och sitta hos ulema och lära sig islam, som också hade varit före detta slavar. Och han sitter Khalifa al-Muslimin och lär sig från den före detta slav. Och han säger till sin son, det här är den riktiga kungen. Det här är den riktiga makten, inte min makt. Min makt försvinner, den här makten är kvar. Är det inte så? Och så är det. Vart är kungarna som dog för några år sedan? Vem bryr sig ens om dem, eller hur? Men vart är ulema? Det är som att de lever bland oss. Rahimahullah, Allah yarhamu, eller hur? Ja? Och vi lyssnar fortfarande på vad de säger. Vi läser fortfarande vad de skriver. Det här är den riktiga makten. Ja. Så kunskap, mashallah, höjer människan i nivåer. I detta liv och i nästa liv. Som vi inshallah kommer att höra senare. Men vi tar en till hadith som ni avrundar för idag inshallah ta'ala. Och det är hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma. Där han säger att profeten a.s.w. säger: La hasada illa fitnatain. Man får endast avundas två sorters människor. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. Den första person som Allah givit Koranen, som han praktiserar eller läser på dagen och på natten. ورجل آتاه الله مالا. Och den andra person Allah givit rikedomar. فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار. Och han spenderar den då på dagen och på natten. Här säger profeten a.s.w. la hasad. Man får endast avundas två personer. I islam får man inte avundas alls, eller hur? Al-hasad är haram i islam. Men det är inte det som menas med hadithen. Utan al-hasad är här en synonym på al-ribba. Och för att förstå detta så måste man förstå definitionen av al-hasad. Hasad betyder avund. Och min sharri hasidin idha hasad. Och al-hasad är att man ifrågasätter varför någon fått någonting. Och man önskar att personen förlorar det goda han fått. Att man får det själv från personen. Eller att personen förlorar det. Yani en person ser någon som har en jättefin bil. Kanske kostar 1 miljon. Och så säger han haram. Han förtjänar inte den här bilen. Zulm, haram. Varför har han den här bilen? Hoppas han förlorar den. Eller hoppas jag får den istället för honom. Att han förlorar den och jag får den istället för honom. Det här är hasad. Och det är olika nivåer. Yani, att han förlorar den bara ren avund. Eller att man vill ha den från honom. Att han förlorar den och får den från honom. Och det här är haram. Varför? För att den här personen ifrågasätter vad Allah Azza wa Jal har gett. Vad säger Allah Azza wa Jal? Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadl. Ska de avundas folk vad Allah har givit för någonting? Från hans nåd? Vem var det som gav den här mannen den här bilen? Allah, eller hur? Allah är den som yuqsimul mal. Han delar risk, försörjning mellan människorna. Så ifrågasätter man Allah. Och Allah han ger med en hikma. Allah ger med en hikma. Det kan vara en ibtila, det kan till och med vara ett straff att personen har fått den. Allah har den. Men khalas. Allah har givit honom. Allah har inte givit mig. Så är det bara. Acceptera, gilla läget. Men vet alltid att Allah azza wa jalla, han är adel. Han är rättvis. Och han har gett vad som passar varje individ. Okej? Okay? Och därför så har profeten a.s.w. lärt oss att om vi ser någonting vackert hos en annan människa som vi skulle vilja, alltså så som vi förundras över, så ska vi säga han sa fali'du'u bil baraka. Säg Allahumma barak lahu fi hadhihi as-sayyara. Barak Allahu fi. Och så vidare. Jag gör du'a att Allah ska ge baraka i det han har fått. Det är det du måste göra. Så att han inte drabbas av onda ögat eller liknande. Barak Allahu fi, till exempel. Eller du ser en vacker bil, du vet inte ens vem det är. Säg Allahumma barak, till exempel. Så att du inte drabbas av att ge folk onda ögat. Men, då kommer vi till nästa fråga. Det här var avund. Du ser den här personen med den fina bilen. Får du önska att Allah ger dig en likadan bil? Att han har kvar sin bil. Mashallah, han får ha sin bil. Men jag önskar att jag hade en likadan. Får du önska det? Nej, det får du. Det här är det som kallas för al-ribta. Al-ribta, yani att önska samma sak. Att vilja ha någonting som någon annan har. Utan att den andra ska förlora det. Och det här är tillåtet i islam. Okej, okay? Al-ribta. Men profeten a.s.w. nämner i denna hadith att al-ribta är inte värt. Förutom med två saker. Yani, det är inte värt att önska någons bil, någons villa, någons fina hus, någons skönhet, någons fina kropp, någons, jag vet inte vad, någons guld och silver och diamanter. Det är inte värt. Ingenting av detta är värt. Allt detta kommer försvinna. Det enda som är värt att önska är två saker. Att du hade som de har fått. Den första är en person som kan Koranen. Att du säger, wallah, jag önskar att jag kunde Koranen som honom. Han läser så vackert. Tänk om jag kunde läsa som den här sheikhen. Ja. Det här är någonting som verkligen är värt att önska. Att jag önskar jag vore som honom. Han som läser Koranen, yaqumu bihi. Han praktiserar Koranen dag och natt. Inte bara att han läser den och sen han lever som en syndare. Nej. Han lever efter Koranen. Jag önskar att jag vore som honom. Och den andra personen är en person som Allah har givit till rikedomar. Och han spenderar dem fisabilillah. Wa qalilun ma'hum. Som profeten a.s.w. sa. Få i dem. Få i dem som ger pengar fisabilillah. Eller många som får pengar, de blir korrupta, de blir förstörda, de får svag iman och kommer långt bort från Allah. Det här är de flesta som får pengar. Och därför, rikedom brukar inte förknippas med att man är religiös. Väldigt sällan. Men subhanallah, det finns amthila, det finns exempel på folk i gamla tider och även i nuvarande tider som är miljonärer och rika, men mashallah, de spenderar sina pengar fisabilillah. Yani lilla, till fattiga, till behövande, bygger tusentals moskéer, bygger koranskolor, bygger hem för föräldralösa och så vidare. Hjälper folk. Att man önskar att man gjorde som dem, det är någonting bra. Hade jag pengar hade jag gjort som dem. Det här får du inshallah belöning för. Som nämndes i hadithen, för hon fil ajri sawa. Du får samma belöning om du har en ren avsikt. Att om du hade samma rikedom som denna person hade du gjort samma sak som han gör. No. Så de här är de enda som egentligen är värda att önska att få det som de har. Och idag finner vi ett problem med att vi exponeras på sociala medier, på nyheter, på tv, på internet för vad andra har. Förut, folk bodde i sin by, han såg personens häst, han såg personens lerhus, stenhus och så vidare. Eller hur? Och du kanske hörde rykten om vad någon annan har. Idag ser du vad folk har. Hur många sportbilar han har, hur fin kvinna han har, hur fin kropp han har, hur mycket pengar han har, hur mycket si och så han har. Och folk blir väldigt, kan bli väldigt avundsamma. Varför har jag så lite för? Man ska inte tänka så. Och man brukar säga, det finns ett engelskt ordspråk, att jämförelse är grunden till olycka. Jämförelse är grunden till olycka. Och det här, det är wisdom, det stämmer faktiskt. Och därför lärde oss profeten alaihissalam att inte kolla på de som har det bättre än oss. Han lärde oss att kolla på de som har det sämre än oss. För det kommer att lära oss eller få oss att uppskatta Allahs gåvor han har givit oss. För när man jämför sig med det som har allting dunjamässigt, så kanske man känner sig fattig, berövad. Man har inte lika mycket som denna individ har. Men när man istället jämför sig med personer som inte har. Du ser den här videon på personer som kryper runt utan armar och ben. Eller sitter och äter med sina fötter. Eller bor i en kartong på gatan. Eller äter från soporna. Eller har värsta svåra sjukdomen. Då säger du alhamdulillah. Eller hur? Wallahi jag har afi. Jag bor i ett slott jämfört med den här personen. Är det inte så? Öppna kylskåpet och har allt du vill. Du går till affären, du köper vad du vill. Har vi inte ni'ma? Har vi inte iman? Eller hur? Har vi inte aql? Har vi inte syn? Har vi inte förstånd? Alhamdulillah. Wallah, Allah har givit oss så mycket khair. Eller hur? Så att man ska vara tacksam. Och då mår man mycket bättre. Men idag, vad är det de säger? Att så många, och speciellt unga tjejer, mår inte bra. Med den här Instagram och Facebook. Och man ska hela tiden visa upp sig och man ska leva upp till saker som inte stämmer. Man fejkar sina bilder, man fejkar sitt utseende, man fejkar allting. För att man vill leva upp till en standard som man kanske inte gör. Och så mår man inte bra för att man jämför sig hela tiden med andra. Islam, alhamdulillah, har inte kommit med detta. Utan var tacksam över det som Allah har givit dig, den du är. Alhamdulillah. Det inre är det viktiga. Det är inte det yttre. Alla kollar inte på vårt utseende, alla kollar inte på våra pengar. Alla kollar på våra hjärtan, alla kollar på våra gärningar. Det är det som är det viktiga. Eller hur? Allah musta'an. Och vi avrundar där för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.